Eftersom jag uppfyller Radio Västernorrlands krav på att få medverka i sommarpratandet i år och dessutom blivit ombedd till det, så sitter jag nu och försöker minnas olika episoder som kanske kan intressera några och förhoppningsvis roa andra. Att bli ombedd att göra ett sånt här program tilltalar självklart ens fåfänga. Man känner sig alltså lite mallig, i varje fall lite stolt över att ha blivit ihågkommen, och tycker naturligtvis att idén att västernorrlänningar i försyngringen får tillfälle att berätta en del upplevelser från den tid de själva bodde i Västernorrland är utomordentligt fin. I samband med författandet av manuset så har det slagit med att människan är märkligt konstruerad. Att i detaljer minnas vad som hänt den för 50 år sedan, samtidigt som man har svårt att komma ihåg saker och ting som hänt bara för 10 år sedan eller till och med förra veckan. Jag var yngst bland 3 bröder, och när familjen lämnade Robertsfors utanför Umeå 1925 för att flytta till Örnsköldsvik så var jag 5 år. Under de följande 7 åren, alltså fram till 1932, så bodde vi i Örnsköldsvik, först vid torget och de sista 4-5 åren i en villa på Lasarettsgatan 3 som sedermera såldes till den kända familjen Hägglunds när vi flyttade, men som senare revs och ersattes med en frikyrka. Jag har fått en stark känsla av att åren mellan 5 och 12 är ytterligt viktiga för en människas utveckling. Tänk på det, ni föräldrar som har barn i den åldern. Tänk på att försöka ge era barn all den kärlek och omsorg ni kan. För senare kan det vara för sent. Nå, om jag börjar på det sportsliga området så fanns det en klubb som hette Friska Viljor. Kan man tänka sig ett underbarare namn på en idrottsklubb? Hoppas den finns kvar. På somrarna kom ibland anrika AIK från Stockholm upp och uppvisningsspelade mot Friska Viljors fotbollslag. Gissa vem man höll på. Även om det var roligt att se på Perra Kaufelt och Putte Kock och allt vad de hette. Men mer framstående var Friska Viljor i backhoppning. Vi pojkar visste inget bättre än när det var stora tävlingar i Paradiskullen, det vill säga den stora backen som på den tiden tillät hopp på sisådär 55 meter. Idolerna för mig hette Axel och Birger Östrand och senare Diman Lindström, trots att han bara var några år äldre än jag. Han fick sitt förnamn av hans bristande kunskaper i den tyska grammatiken när han envisades att säga mannen på tyska hette Diman. Vi småpojkar åkte antingen skidor eller spark till och från skolan hela långa vintern, varenda dag. Vi byggde små knixar i idrottsparken och hoppade väl 2, 3, 4 meter innan vi började hoppa i backen vid Samskolan, vars överbacke slingrade sig upp i skogen. De första 20 meterna stakade vi oss fram med skidstavar för att få upp farten, och sen bar det av. Men först så skrek man, lagt ut av! Och inväntade svaret, kom igen, som var en slags startsignal. Vi hoppade ungefär 15-17 meter. Backrekordet vill jag minnas låg på ungefär 25. Jag tror det var Nenne Hult som hade det. Han var också minst 5-6 år äldre än vi 10-12-åringar. Mellan rasterna så hann vi hoppa 2 gånger. Och efter skolan ett par gånger till, och söndagarna, ja, då hoppade vi nästan oräkneliga gånger. Vi föll naturligtvis ibland på våra trespåriga björkskidor, men mest stod vi, och modigare blev vi. Till slut blev frestelsen att hoppa i paradiset mig övermäktig. Och när en klasskamrat berättade, om han ljög vet jag inte, han berättade i alla fall att han hade hoppat i jättebacken Paradiskullen. Ja, då greps jag av en obotlig avundsjuka och bestämde mig för att själv hoppa, inte fyllda 12 år. Jag hade alltså bestämt mig för att hoppa i den för mig jättelika backen Paradiskullen. Så en eftermiddag tog jag mig upp på översta avsatsen. Och jag har väl aldrig, vare sig förr eller senare, varit så rädd som när jag stod där och blickade ner mot underbacken och husen långt, långt nedanför. Nu hör till saken att vi hade under hela vintern trampat i underbacken och åkt i först halva och sen i hela underbacken. Och vad det gick fort. Nå, jag gick ner från översta avsatsen till den absolut längst ner belägna och då var det ingen återvändo. Jag la av och koncentrerade mig först på att stå i överbacken. Stel av skräck och fasa så bar det av över stupet och så fort jag landade på backkrönet så föll jag avsiktligt och virvlade ner längs hela underbacken. Men isen var bruten. Jag slog mig inte ett dugg. Och för säkerhets skull så upprepade jag det hela 2 gånger. Och nästa dag var det dags att i första hand visa mina äldre bröder att jag vågade hoppa. Även om jag använde mig av samma nedslagsteknik som vid de föregående tillfällena. Jag undrar ibland om backhoppningen i Örnsköldsvik bidrog till att aldrig vara rädd i samband med senare tiders hästhoppning. Till det krävs det också en stor portion mod. Men varför är backhoppning en så skral gren inom svensk skidsport? Och hur är det egentligen med intresset i den gamla fina backhopparstaden Örnsköldsvik med den numera så fina och i varje fall påkostade backen? Friska Viljor finns väl kvar både som klubb och bland ungdomarna i trakten? Väl. Fast den där killen Dawn är ju duktig trots att han inte bor i Örnsköldsvik. Ja, det där var sportavsnittet. Nu till kulturen. 2 minnen som med lite välvilja kan platsa inom kulturens gränser vill jag gärna berätta. Det första handlar om hur jag som prins skulle uppvakta en prinsessa. Det hela utspelades på stadshotellet i samband med en fest som ett ordenssällskap som heter V6 avhöll i festvåningen. Prinsessan hette Lena Häggman. Hon lär för närvarande bo i Österrike förresten. Och hon var dotter till tandläkaren Finn Häggman. Hon var mycket söt. Och lukten på hennes hår kan jag fortfarande minnas. Men mer om det senare. Hon var utklädd till den allra vackraste prinsessa. Till skillnad från mig som hade på mig en fruktansvärt löjlig prinskostym. Spetsiga filttofflor. Långa vita strumpor. Fastsatta med ett livstycke. Puffbyxor. Som slutade vid knäna. En slags fantasijacka i rött. Försedd med ett spetskrås. Och på huvudet en likaledes röd kockmössa. Försedd med en magnifik strutsfjäder. I denna mundering skulle jag med en käpphäst mellan benen. För övrigt den enda häst jag kom i beröring med på den tiden. I takt med ett klassiskt musikstycke galopperar ett par varv på parkettgolvet för att plötsligt få kon på prinsessan. Sakta in käpphästen, sitta av och knäböja framför henne. Därefter greppa tag i hennes hand och kyssa den. Och sen bar det iväg igen efter uppsittning. Först ökad trav och sen i galopp några varv. Och så var det återigen dags att späja in och uppvakta prinsessan, men på ett ännu mer avancerat sätt. Efter avsittningen så bestod nämligen frieriet i att jag kysste henne på håret. Och det är den sköna doften jag fortfarande kan minnas. Det var mitt första uppträdande för publik, men det skulle bli mer av den varan även i Örnsköldsvik. Uppträdande inför publik, ja. Det var så att jag under några år tog ett antal pianolektioner för musikdirektören Ånberg. Han var en oerhört barsk herre och mycket fordrande. Och det var nästan alltid med bävan jag ringde på hans dörr och anmälde mig för en pianolektion. Trots allt så tyckte han tydligen att jag hade vissa anlag. För i samband med någon musikföreställning i skolans aula så bestämde han att jag skulle spela två stycken utan till. Alltså utan noter. Jag tränade oerhört ambitiöst inför evenemanget och så kom stunden när jag inför en fullsatt aula satte mig ner vid pianot efter att som en annan, Staffan Scheja, har bugat åtskilliga gånger inför publikens vilda handklappningar. Stycken jag spelade var Blumenlied och Menuett i G-dur, den senare av Ludwig van Beethoven. Blumenlied var svårast. Jag satte igång med den, men märkte ganska snart att nerverna gjorde mig lite osäker. Vissa ackord stämde bara inte och fingrarna fungerade inte som de skulle. Och rätt som det var så kom katastrofen. Jag kom av mig. Försökte igen. Kom av mig. Försökte igen. Och kom av mig. Och så höll det på ett bra tag. Jag var färdig att ge upp. Men publiken tog det på det rätta sättet och började först småle, sen småskratta och slutligen högljutt skratta. Och då fick jag syn på min barske lärare som jag trodde skulle se ut som ett åskmoln. Men istället så slog han sig på knäna i samma att han gapflabbade. Inte av elakhet utan åt den komiska situationen. Och när jag märkte det så släppte spänningen och jag kunde fullfölja Blumenlied liksom minuetten precis lika bra som under repetitionerna. Och vilka applådåskor som orättvis kom mig till del. Ja, det där var mina kulturupplevelser i 10-12 års åldern. Och jag tror att de där uppträdena inför publik har varit mig till god hjälp senare i mitt liv. I mitt föräldrahem förekom relativt ofta stora middagar med säkert 15-20 gäster. Inte sällan tvingades vi pojkar ner till sällskapet för att ta i hand och hälsa på alla dessa människor och stå med ryggarna mot varandra så att alla skulle se hur stor respektive liten skillnad i växten det var mellan oss. Jag erinnar mig den särregna och goda doften vid dessa tillfällen. En blandning mellan cigarr, punch och parfym. Fast mest cigarr och punch. Jag beslöt mig en dag för att pröva hur det smakade med att röka en cigarett. Jag köpte ett platt paket om 10 stycken. Cigaretten hette Alba. De andra cigarettmärken som fanns på den tiden hette Turk och Bridge och så vidare. Nå, jag åkte ut med skrisker så långt ut från hamnen att ingen kunde upptäcka mig och där tände jag en cigarett. Den smakade minst sagt pyton. Och det var kanske den som gjorde att jag aldrig rökt särskilt mycket i mitt liv. Och förresten så slutade jag helt att röka för några år sedan. En ovanlig klok åtgärd som jag verkligen vill rekommendera både ur konditions- och ekonomisk synpunkt. Vid närmare eftertanke startade jag nog inte min skridskofärd vid själva hamnen. För isen var oftast bruten där. En livsfarlig övning som vi grabbar ägnar oss ibland åt var jumpning på isflak innerst i hamnen. Att vi klarade oss. Hoppade från isflak till isflak. Visserligen ganska tjocka men ofta höll de på att kantra och då gällde det att hoppa till ett annat snabbt som tusan. Isbrytningen var för övrigt ett stort nöje för många Örnsköldsviksbor på den tiden. Örnsköldsviks egen lilla men naggande effektiva isbrytare hette Frans Mikael. Och när isen blev för besvärlig så kom Atle, eller var det Ymer kanske, från Stockholm. Denna enorma isbrytare gick långsamt och klumpigt som en stridsvagn rakt igenom isen och en bit ifrån så kom Frans Mikael uppstickande med en väldig fart från ganska öppet vatten. Och vi skrek av glädje för att just vår båt gick mycket snabbare än Atle. Fast när isen blev för mäktig, ja då stannade Frans Mikael och fick backa och så satte hon fart igen. Och vi hejade och hejade. Trots eller kanske just för att samma situation upprepades gång efter gång. Åh, vad vi tyckte det där var kul. Vi accepterade med ett visst motstånd att Atte var övermäktig vår egen Frans Mikael i kampen mot isen. Det var ungefär som att jämföra en boxare i tungvikt med en i bantamvikt. 1932 på sommaren så bestämdes det att familjen skulle flytta till Skåne, närmare bestämt till Ängelholm i augusti samma år. Det är alltså faktiskt i dagarna 50 år sedan. Tiden går. Vi hade tillbringat några sköna somrar i viken utanför Helsingborg och ingen av oss tre bröder gruvade oss egentligen för att flytta 120 mil söderut, trots att vi trides så bra i Örnsköldsvik som vi gjorde. Pappa var skåning till börden och mamma kom närmare sitt barn- och ungdomsland Tyskland. För mig var det egentligen bara ett krux med flyttningen, nämligen om och i så fall hur jag skulle bära mig åt för att ta tillbaka den ring jag gett till min stora kärlek, Gertrud Klockhoff, på vintern samma år. Mamma hade besökt Tyskland och på min önskan köpte en ring med Bremen stadsvapen, det vill säga det här med stadsvapnet var inte vad jag hade önskat mig förstås. Men i alla fall, Gertrud och jag var mycket fästade vid varann. Faktiskt var vi det, trots att vi inte var mer än 10-12 år. När jag överlämnade ringen efter minst en veckas funderingar hur själva överlämnandet skulle gå till, räckte jag fram handen och sa ungefär så här: ja, varsågod. Och så rodnade jag. Från den kvällen var vi helt enkelt förlovade, på låtsas förstås. Och det där hade jag väl i blodet, för mamma berättade långt senare att innan hon träffade pappa och bodde i Tyskland så förlovade hon sig inte mindre än 3 gånger, och så fort hennes fästmän försökte kyssa henne så bröt hon förlovningen. Men jag kan än idag inte begripa att jag fick för mig att ta tillbaka ringen när jag skulle flytta. Det var en okänslighet som jag fortfarande skäms för och som jag hoppas måste ha berott på att jag var så ung och omogen, för att inte tala om oerfaren. Nå, själva gärningen ägde rum i samband med en sommarfest på Dekarsön hos Schelins. Och så skickade jag fram min bäste vän Gösta Hedén, som i bestämda ordalag talade om för Gertrud att jag ville ha ringen tillbaka. Själv stod jag fegt bakom ett träd och var vittne till när Gertrud med tårar i ögonen tog av sig ringen och överlämnade den till Gösta. Jag hoppas att Gertrud har förlåtit mig vid det här laget. Trots många resor, inte minst i Norrland, återsåg jag inte Örnsköldsvik för ungefär 45 år efter flyttningen. Pappa hade varit en av initiativtagarna till bildandet av Barnens dag, och vid dess 50-årsjubileum häromåret så inbjöds både min fru och jag att ta del av festligheterna. Förutom att jag hade glädjen att rida genom staden på en av Folke Stenbroms hästar i ett festtåg och därefter kröna Barnens dagsprinsessa med ett smycke, så var det oerhört intressant att jämföra intrycken från 30-talets början med hur det nu ser ut. Tyvärr blev besöket för kort. Tiden medgav inte mer än flyktiga besök på olika ställen tillsammans med våra gästfria och vänliga värdar. De besöken var dock tillräckliga för att ge mer smak för oss bägge. En sådan förtjusande stad, Örnsköldsvik, den höga kustens pärla. Och med så vackra omgivningar sen. Och då hann vi ändå inte med att besöka golfbanan, som lär vara ett smycke bland landets alla vackra golfbanor. Ett hägrande mål som står högt upp på önskelistan.